Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Avsnitt 60 av Brobacke podcast är live. Idag gästas jag av Erik Strand, Mr. Precious Metals i Sverige får vi ändå säga. AU-AG-fonder. Väldigt kul att samtala med honom. Jag har känt honom en längre tid och det är intressant att se och följa resan och titta på faktiskt strategier och tankesätt som kanske inte följer den vanliga banan i Sverige med långa aktier och långa obligationer. Lite annat tänk, lite annan riskspridning. Så spännande intervju, missa inte den. Kort reflektioner kring marknaden. Vi har sett det viktigaste för risktillgångar. Vad är det? Jo, en sjunkande dollar och sjunkande räntor. Det har varit lite av ett ordentligt rally i risktillgångar här sen dollarn började vända ner. Vi fick signalerna i torsdags förra veckan. Börsen fortsatte att vara sur egentligen fram tills igår måndag och sen vände det upp med besked. Vi kan inte säga att vi liksom är utom fara ännu, men det som är väldigt positivt utöver att dollarn har börjat trenda ner, räntor har börjat komma ner, det är ju att vi är tillbaka över de här viktiga stödnivåerna. Om ni kommer ihåg förra avsnittet så gick vi igenom en rad olika ETF-er, breda index och så vidare. Och vi är nu tillbaka och på rätt sida av de linjerna. Vi vet inte hur det kommer spela ut, men jag menar på att det är ypperliga lägen att kunna definiera sin risk över de här nivåerna. Och jag tror att är vi över sommarbottnarna i Nasdaq och S&P, är vi tillbaka vid tidigare bottnar i OMX och Europa och så vidare, Bitcoin över 20k, då måste vi vara långa i den här marknaden. Vi har fortfarande recepten för en rejäl squeeze. Vi har ett rekorddåligt sentiment både på retail och på inst. Vi har ett säsongsmönster när du tittar på presidentcykler som är precis nu här i slutet av Q3, början av Q4, den bästa tiden att köpa aktier. Så mycket intressant utveckling här i marknaden, och det här är verkligen ett år som får både björnar och bulls att behöva ändra uppfattning. Så att mycket intressant utveckling. Jag håller stenkoll på dollarn, på räntor och att vi faktiskt försvarar de här stödnivåerna då. Med det sagt så lämnar jag över till intervjun med mig och Erik Strand. Välkomna! Så där, då välkomnar jag Erik Strand från AU-AG-fonder, Mr. Precious Metals i Sverige. Otroligt kul att ha dig här, Erik, i Brobacke podcast. Välkommen!
Tackar, och riktigt kul att få vara med.
Du, jag drar mig till minnes här när vi träffades för ett par år sedan. Vi hade ju sett innan det också, men ett specifikt tillfälle vi satt nere på en takterrass i Göteborg och du berättade att du skulle satsa och köra eget. Och det har ju verkligen det har gått ett par år sedan dess, så det har hänt otroligt mycket. Bara kort reflektera lite kring den här resan sen du drog igång dina egna fonder. Hur har det gått och hur känns det, och vad ligger ni på för storlek idag i fonderna?
Ja, nej, men det känns ju väldigt roligt efter att ha varit i finansbranschen i mer än 25 år nu, så, och sen började jag göra lite fonder de sista 10 åren, men har gjort 4 fonder tidigare med 2 andra samarbetspartners, att få starta ett helt eget varumärke. Det var väl finalen, om man säger så, har börjat racet att få köra ett eget varumärke. Så det är riktigt, riktigt roligt. Och AUM:et och antal investerare har ju vuxit kraftigt. Vi var uppe i 1,5 miljard. Vi har ju gått ner lite för att marknaden har gått ner lite. Det som känns bra i år är ju att ja, vi har en fond som är kraftigt plus i år och en fond som i och för sig minus, men ändå bättre än börsen. Så det är ett bra år, och vi har haft inflöden i år när det har varit rekordutflöden från branschen i sig. Så att
ja, jag noterade det. Som du säger, båda fonderna har slagit börsen och den ena är ju faktiskt rejält på plus. Så det är ju verkligen hatten av där. Riktigt snyggt. Om vi tittar på i år då, vi kan ju prata lite längre också sen, men vad är det som har förvånat dig mest i 2022?
Alltså, man kan säga så här, alltså det som har förvånat oss är inte positivt, men vår andra fond Precious Green då, som är kraftigt plus i år, där vi har ju pratat sedan 2019 om den här perfekta stormen, och för oss har det varit att aktier kanske går upp 10 år, sen går de ner i 3 år, om man nu tittar rent genomsnittsmässigt. Och medan obligationsmarknaden är bra i 30-40 år, och sen är den kanske dålig i 10 år, om man pratar långa cykler. Och den perfekta stormen skulle betyda att när var 40:e år eller 30:e år händer det här att båda går ner samtidigt. Och det här har vi pratat om ett tag innan, och i år har det hänt, alltså att både aktiemarknaden och obligationsmarknaden går ner samtidigt, och det får ju väldigt stora effekter. Och vi har inte sett det här riktigt förut, och jag tror det skapar stor oreda ute i marknaden.
Minst sagt, det har ju varit en extrem våt filt på risktillgångar. Det som har historiskt funkat som en krockkudde, långa treasury bonds, har ju blivit fullständigt slaktat i år. Värre än börsen. Och där kan vara intressant också, du säger liksom, vi tittar på de här långa bondsen, det är långa cykler. Tittar vi nu sen djupaste covid-botten, om vi prisar då guld mot en 20-årig treasury bond, så har ju faktiskt guld outperformat, och då pratar vi guld i dollar här, outperformat en sån här 20-årig treasury bond med 70% relativ avkastning. Det är ganska otroligt. Det är en väldigt stor rörelse.
Ja, och det var ju liksom lite det här vi såg framför oss, att med att vara räntan nere på noll eller i minus till och med, så kommer det inte bli så kul att äga obligationer, och vi ville hellre ha en, och eftersom vi gillar då ädelmetaller och precious metals, byta ut de här 40% obligationer i en 60-40-portfölj till ädelmetaller med fokus på guld, råvaran då, inte bolagen i det fallet. Så att där har ju den här moderna, vad vi kallar moderna, mer anpassade 60-40-portföljen verkligen fungerat bra i år. Den var bra året innan också, men att i år har det verkligen skilt mot de här vanliga tillgångarna som aktier och obligationer.
Ja, det där är ju intressant. Historiskt så pratade vi ju faktiskt alltid om 3 tillgångsklasser. Det var aktier, det var obligationer och det var råvaror. Och senaste åren så har ju det där förändrats. Det har ju bara varit aktier och bonds då. Och man har helt glömt bort det här råvarubenet. Och det kan ju förvisso ha med att göra med att många råvaror, inte kanske specifikt precious metals, men många andra har ju haft en dålig period innan det här stora, liksom, den här stora ränteuppgången och så vidare. Så att, men nu känns det som att nu är det tillbaka till den kanske lite mer klassiska fördelningen.
Och det vi gillade med råvaror, eller just med metaller, förutom att vi tycker om dem av flera olika anledningar, är att de handlas till spotpris när vi handlar det. Och det gör att man får hela uppgången. Man får ju se hela nedgången också, men annars när man ska rulla då andra råvaror, futures och sånt, så tappar man oftast väldigt mycket av uppgången. Och där skiljer sig då ädelmetallen mot andra råvaror, att det är spotpris som gäller.
Många menar ju att man kanske inte ska kolla på ädelmetaller, framförallt guld, som en råvara, utan snarare som en valuta. Har ju till och med en valutakod, XAU. Hur ser du på det där resonemanget, och är det viktigt att definiera det?
Nej, både ja och nej. Jag skulle vilja säga så här, att guld är guld. Sen har guld egenskaper, och en del egenskaper gör att det fungerar väldigt bra som pengar också. Men guld är mycket mer än pengar. Pengar är, eller vad det än är, det är bara en transferering, alltså från mellan vårt arbete eller vår tid till en produkt eller råvara. Och så guld är ju liksom mycket mer än pengar. Och sen har det fungerat som den yttersta pengar som funnits över hela vår mänskliga tid, medan alla andra så att säga, vanliga valutor kommer och går över tiden. Så att det är en konstant. Och jag tittar på det nu. Jag menar, svenska kronan på 20 år har förlorat 80% av sitt värde i mätt om man har gulden som konstant. Så det säger en hel del om vad systemet gör genom att skapa nya skulder och krediter för att växa eller rädda systemet. Så att jag tror att det är ett bra skydd, det är en bra investering.
Det är jätteintressant att du nämner det, för guld har ju fått lite skit i mångt och mycket under, om vi tar den här covid-perioden då. Men då tittar man ju ofta mätt i dollar. Tittar vi mätt i SEK så får vi en helt annan historia. Vi kan börja med att ta sedan 2018 så har ju guld i SEK faktiskt outperformat OMX med över 50%. Vi kan ta det liksom, även i år så är ju faktiskt guld upp en 10-12%. Medan den är ner i dollar. Då. Så att man får ju en helt annan verklighet om man inte tittar på guld i dollar utan i andra valutor, framförallt kanske i den valutan som vi använder här i Sverige.
Ja, det är ju den som vi får avkastning i slutändan vad vi än köper. Och sen är det så att guld och guldmarknaden går ju före det som händer, så att guld, även i dollar om man tittar 3 år, så har det gått upp ganska bra i dollar också. Och sen så kommer ju då förändringarna som har varit och då går det ju ner, och nu luktar man ju redan så att säga. När kommer man börja då backa? Vi trodde kanske att de skulle börja backa i december med räntehöjningarna. Kanske blir lite senare. Marknaden försöker ju fiska fram det här. Och guld kommer ju reagera väldigt snabbt. Och då gå upp mer även i dollar. Och det är väl det alla väntar på. Just dollarn är väl den stora grejen. Att det har varit, förutom råvaror eller guld, den enda bra traden nästan. Att vara lång dollar. Som jag ser det så är alla lång dollar. Och då kan det ju snart bara gå åt ett håll när alla ska börja, så att säga, börja tro på vändningen, att euron kanske blir starkare mot dollarn och valutahandlarna går åt det hållet, och då får vi ju en resa neråt i dollarn, och det är i och för sig bra för alla risktillgångar som jag ser det.
Verkligen, jag menar ju på att det är ju verkligen varit boven i dramat hela det här året och med den starka dollarn, och som du säger, nu har vi sett den bara senaste dagarna här så har dollarn börjat komma ner, och då ser vi direkt hur risktillgångar går på det. Och det är lite av ett kumbaya moment. Vi behöver liksom inte diskriminera, utan precious metals går, krypto går, aktier går, allt vad risk går. Mm. Och tar vi nu guldet, en bred ETF, GLD, prisat mot Spider, alltså S&P 500, då ser vi faktiskt att sen 20, ja, egentligen när global risk toppade då, februari 2021, så ser vi faktiskt att även i dollar så handlas GLD högre relativt mot breda index då. Och framförallt så är börjar vi bottna ur liksom på en, liksom, man får anse en ganska viktiga nivåer. Hur tror du liksom allmänhetens syn på guld kan komma att förändras? För det finns många missförstånd kring det, och det är ändå en väldigt underägd position i väldigt många portföljer, får man ändå säga fortfarande.
Ja, och det är ju alltså på ett sätt, alltså centralbanker äger ju väldigt mycket guld, så de själva har ju det som försäkring mot sina egna åtgärder, om man säger så. Och sen finns det ju utomlands många aktörer som äger väldigt mycket guld också. I Sverige är det ju underägt. Utifrån ett investerarperspektiv så är ju det väldigt positivt, det vill säga att du har inte så mycket att förlora, och börjar du få lite rotation på kapitalet, det vill säga att, som du sa förut här, att man börjar titta mer på råvaror nu när vare sig aktier eller obligationer är så givet. Då får du stora, det byggs upp stora volymer i de marknaderna, och börjar de pengarna röra sig mot råvaror som är en stor marknad men en lite mindre marknad, då får du stora förändringar i priserna där. Så att det är en väldigt bra situation utifrån ett investerarperspektiv. Och sen i och med att vi ser hur oroligt det är i världen, vi ser problem i bankerna börja dyka upp. Och även med dollarn, alltså dollarn är ju egentligen inte stark, utan det är snarare så att alla andra valutor är riktigt svaga. Jag menar, USA har ju mer underskott och skulder än någonsin, och deras, alltså deras kostnad idag på sina egna skulder börjar ju sticka iväg. Så att, jag ser ju inte att dollarn är särskilt stark. USA går inte särskilt bra, men kanske är den minst dåliga i klassen bland de vanliga valutorna. Så ja, det är lite mer så.
Där blir det också, ja. Tittar du på börsen så är ändå, om du tittar amerikanska aktiemarknaden, den är ändå den dominanta. Så att det är lite svårt där.
Det har ju blivit så att USA är ju nummer ett, och de vill ju vara nummer ett och gör väl allt för att behålla så att säga den maktpositionen som nummer ett. Och sen ska man veta, som vi sa, guld här, guld omsätter lika mycket som hela S&P 500 i princip varje dag, så att guld är en stor marknad. Mm. Och ingen liten marknad, och ägs som sagt av de stora och viktiga spelarna. Och jag tror att det kommer bli väldigt många fler som kommer måste in i någonting, för att om vi nu tittar på pensionsfonder och så vidare, det här 60-40 med vanliga aktier och obligationer eller vilken modell de nu än har, får ju stora problem nu när de måste, men de har alltid räddats av att börsen har gått så bra tack vare tryckta pengar, och har börsen kraschat så har obligationsmarknaden i alla fall stabiliserat deras portföljer, och nu har de inte gjort det. Så att vi ser ju att de, som i England här senast, alltså det blir riktigt svettigt när de måste börja agera och få problem. Så att det är en spännande framtid vi ser, och vi tror ännu mer att alla bör titta på liksom vad är sunt, vad är bra, vad är en bra tillgång. Och sen ska man inte glömma att även om när guld kan gå ner, så kan det vara bland de bästa åren. Alltså, för om guld går ner 5% och övriga marknaden går ner 30-40%, så kan man köpa mer relativt av den andra marknaden därefter. Så att det är inte alltid bra när guld går upp 15% om alla andra marknader går upp 40%, de har egentligen tappat köpkraft från sin guldposition. Så att det är väldigt mycket relativt man ska titta, och inte så mycket absolut. Tror jag.
Mycket bra poänger.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, apropå spännande framtid, silver har ju verkligen vaknat till liv här senaste tiden, och det där prisar du. Tittar du på silver tillbaka vid de där nivåerna som vi handlades egentligen från egentligen mitten av 2020 till fram tills här någon gång i våras 2022 då. Nu börjar vi söka oss upp mot de nivåerna igen, och prisar vi det relativt mot guld så ser ju den relationen också ha vänt upp, och det brukar ju vara en ganska liksom risk-on-signal och visa att det finns tryck förvisso i båda metallerna, men att silver kan komma att outperforma som den lilla arga kusinen som
ja, är lite aggressivare. Alltså, det ser ju väldigt bra ut där.
Ja. Lite kring silver, för det är en av fonderna har ju en väldig silver-tilt, eller det är i princip bara silverbolag. Så vad är din syn på silver?
Alltså, silver är ju väldigt, väldigt intressant. Dels som du sa, den här ration som när den börjar gå åt rätt håll för silver jämfört med guld. Sen har vi silver och dess egenskaper då, både som en monetärt som guld, men också industriellt. Alltså det är världens näst mest använda råvara, för att det leder el och värme bättre än något annat. Så att silver används i allt i princip. Små mängder, men de behövs för att kunna göra en dator, telefon, en bil. Och du behöver dubbelt så mycket silver, minst dubbelt så mycket silver än elbil som en vanlig bil. Vilket gör att alla de här trenderna, eller solceller, behöver silver. Så att alla de här trenderna vi ser driver silver. Och det finns inga lager, det är tajt så att säga överallt. Och vad vi ser på just COMEX också, den stora råvarubörsen i USA. Så har nu de skickliga spelarna, commercial storbankerna, tagit sig ur sina korta positioner. Och man har fått då speculators, det vill säga retail och trendföljande fonder, att gå kort. Och det vi såg nu här sist när det liksom gick upp 8% på en dag, det är ju när några så att säga, av de här speculators som inte är så starka då, måste köpa tillbaks. För de har gått naket korta, de har inget fysiskt silver att leverera. De får höjda margin krav så fort priset börjar gå upp. Och ja, de har ju svårt att klara av den situationen och tvingas då köpa tillbaks. Och då sticker priset väldigt, väldigt snabbt. Så att, och någon, jag såg någon la ut här att sist silver gjorde en sån här lite tryck. Då gick det upp 400% på 2,5 år efter det. Så att, det behöver inte betyda att det gör det nu, men det var det gjort. Där i finns potentialen i silver, så det är riktigt stark kraft och vi ser den resan framför oss. Exakt timing är alltid svårt att säga.
Du, intressant. Jag kikade på innehaven i Silver Bullet och det är, dels kan du bara reflektera lite kring exponering i silverbolag kontra själva råvaran, och sen också såg jag att det var stort tilt mot Kanada. Det är lite drygt 70%, i alla fall de siffrorna jag såg. Är det för att det är liksom mest bolag, silverbolag där, eller hur går tankarna där kring innehaven i?
Ja, vi har ett antal olika viktiga poäng där. Jag kan börja med den första där, att när man tittar på bolag och ser dem, och så ser man en kanadensisk flagga, så är det vad bolaget har sitt säte. Och det betyder en del. Men framförallt, sen handlar vi oftast bolagen på den amerikanska börsen, för den är mest likvid. Just det. Om de är dubbelt noterade. Sen kan de ju då ha sin verksamhet i USA eller i Mexiko eller något annat land. Men sätet är Kanada, och då dyker den kanadensiska flaggan upp. Så det betyder inte så mycket. Sen gillar vi att bolag med säten i länder som har en bra jurisdiktion, alltså säkra länder.
Just det.
Så jurisdiktion är väldigt viktigt för oss. Till exempel så valde vi bort då från början svåra länder i Afrika. Vi valde bort helkinesiska bolag, det vill säga både verksamheten och ledningen och hela bolaget sitter i Kina. Vi valde bort, och detta var 2019 då, att ha bolag i Ryssland. Vi tyckte att då är det närmast sett något form av enmansstyre där, eller väldigt så att säga, toppstyrt. Och det känns ju bra så här efteråt att man har liksom verkligen fokuserat på risk utifrån jurisdiktion och inte att man gör de förändringarna i efterhand när det blev tråkigt att äga ryska bolag.
Verkligen.
Det var något vi tänkte på 2019. Vi kunde ha resonerat och kommit fram till att vi skulle ha det, men då hade vi ändå fattat ett beslut om att ha bolag i den och den jurisdiktionen. Så den processen är väldigt viktig, var och hur bolagen då drivs och var de är verksamma. Sen tittar vi på det svåra är att det finns ingen bolag som utvinner bara ett ämne, utan när du hittar silver hittar du guld och tvärtom. Så det gäller att försöka få så hög procentuell silverandel som möjligt. Det är viktigt. Och det andra är att vi kan inte heller ta dem som är störst producenten kanske på silver. För det kan vara ett kopparbolag eller något annat bolag som har enormt stora och så får då mer silver än andra silverbolag i mängd. Men då blir det en ganska liten andel av det bolaget, så att säga, resultat och vinst. Och då blir ju, om vi nu tror på ett klart högre silverpris, så blir påverkan på det bolaget på grund av silverpriset ganska liten. Så att vi vill ha en hög andel silver. Så att det är några sådana parametrar som gör att vi kommer dit. Sen är det svårt då att få till en fond, för det är en ganska liten sektor. Men fördelen för oss är att när man gör en aktiv fond där, det är att man kan justera så att den blir ganska en bra konstruktion. För det, om gör du en marknadsviktad ETF eller någonting på den lilla sektorn, så blir den oftast väldigt sned. Du får bolag med 21, bolag med 25%. Alltså det blir ingen bra fond då. För en fond ska ju ha riskspridning. Så det är också väldigt nöjd med själva konstruktionen av fonden jämfört med hur man annars ska få till en exponering mot marknaden.
Super. Du, om vi hoppar över på andra fonden, Precious Green, den som faktiskt är upp rejält i år.
Kikade även lite på innehaven där och det ser väl ut som att de största innehaven är olika typer av kontrakt med fysisk skuld som underliggande. Och sen så kommer det, dyker det upp riktigt spännande grejer, något som jag legat allokerat mot i år också. Solenergi ser jag. Berätta lite där, hur går tankarna kring fonden lite kort och sen med innehaven som du äger i dagsläget?
Ja. Vi gjorde ju som sagt inga obligationer utan istället har vi då guld och ädelmetaller. Och sen på aktiedelen som skulle då vara 60% så tänkte vi också så att vi pratade om S&P 500 förut eller globala aktier tyckte vi känns lite tråkigt med tanke på att vi ser så starka trender som den här gröna omställningen till exempel. Då känner vi att vi lägger 60% aktier mot elektrifieringen av världen. Och för vi ser att vi kan få mer aktieavkastning där än mot ett globalt inriktat allmänt så att säga, aktieinnehav. Samtidigt så det vill vi dela in det här i 4 delstrategier. Och då, den ena strategin är att skapa grön energi eller ny energi. Och där kommer då solceller in. Det andra är att lagra energi. Det tredje är bolag som återvinner eller ser till att vi använder mindre energi i fastigheter. Och den fjärde delstrategin är de bolag som utvinner de råvaror som är nödvändiga för den gröna omställningen. Och det är då litium och koppar till exempel eller jordartsmetaller. Så det är 4 delstrategier för att ändå sprida risken. Och det är 20 bolag som vi har som vi kallar för target weight, alltså målvikt på 3%. Så att både en riskspridning i 4 strategier och på 20 bolag, men ändå en ganska fokuserad portfölj. Vi vill inte vara för så att vi vill ha full conviction, alltså stå bakom varje bolag vi äger och är beredda. Vi byter väldigt sällan bolag, utan ett nytt bolag måste så att säga vara bättre ett av de befintliga innehaven för att vi ska ta in det och så byter vi helt enkelt. Så det är konstruktionen i det.
Spännande. Är det någonting kring solenergi eller några specifika innehav där som du tycker är extra intressant att prata om?
Ja, jag kan väl säga så här att vi har väl 3 rena solenergibolag.
Ja.
Och vi tror lite extra på solenergi jämfört med vind, så gillar vi egentligen inte vind på land. Alltså vind på hav tycker vi är bra, men det är lite svårt att hitta ren vind på hav. Vind på land tycker vi, i och med att det en hel del djur dör av det, så känns vi inte helt bekväma med den biten. Och fördelen med solenergi är för oss att det kan bedrivas både i stor skala, alltså stora parker, och i liten skala, alltså du har det på huset, taket, eller du har det snart på bilar och telefoner, hem och klockor överallt. Så att det finns den här skaldelen, att det finns överallt. Det gör att vi tycker solenergi känns som väldigt positivt där. Och av de 3 bolagen där, vi försöker ju ha bolag som är tillräckligt stora så att vi kan handla dem. Så likviditet på börsen är viktigt för oss. Vi kan inte alltid köpa det som är mest spännande kanske, utan vi vill kunna köpa och kunna sälja allt på dagen så att säga. Så det är viktigt. Nu har vi ju ett bolag, alla bolag har ju gått bra. Vi har ett bolag i och för sig som är väldigt stort som är kinesiskt där. Och det gillar vi inte riktigt att det är så. Och det är just med saker på att USA kanske inte tillåter dem att handlas på USA-börsen framöver. Ja, det finns mycket politik och sånt där. Så att, där tittar vi lite på att finns det alternativ där.
Just det. Är det något annat innehav om vi tittar utöver guldpositionerna som agerar som bonds och sen har vi solenergi? Är det något annat bolag där i Precious Green som är intressant att nämna för våra lyssnare? Något som du tycker är extra spännande?
Man kan väl säga att de flesta är ganska stora bolag och vi har ju alltså inom återvinning och sånt där, eller de som gör nya teknik på det. Det finns ju bolag som är 200 år gamla. Så den finns den sidan. Sen de som utvinner koppar tror jag är intressant. Alltså koppar kommer ju gå åt enormt mycket koppar. Alltså en vanlig bil har 20 kilo koppar och en elbil ligger på 60-80 kilo koppar. Så koppar, de som utvinner koppar är väldigt intressanta. Men sen har vi väl ett bolag som verkligen sticker ut som kanske är det mest förhoppningsbolag nästan, som är QuantumScape, där vi pratar om nästa generations batterier, alltså sådana här glass batteries eller solid state batterier för att göra batterierna till elbilar bättre. Och där är vi väl, det är väl ett lite osäkert bolag, men det är väldigt spännande om de lyckas. Och och de har ju stora investerare bakom sig, stora namn, så att men det är lite exotiskt. För vi har lite svårt att hitta bolag som jobbar inom batteri, som är rena batteribolag. Tesla hade ju det uppdelat förut i två delar. Då kunde deras batteridel ha varit intressant i det här caset. Vi vill inte äga bilarna i sig.
Just det.
Northvolt kan ju bli intressant om det skulle vara på börsen, säger vi. Mm. Men Solid State eller Glass Battery som det heter, som kommer bli nästa generations batteri till elbilar, är också väldigt spännande.
Du, det låter väldigt intressant måste jag säga. Ska vi också hinna med här innan vi avslutar, bara kort prata lite kring, du har ju faktiskt lanserat en ETF också.
Precis, och det är ju väldigt, väldigt spännande. Ja, vi gillar ju nyskapande, vi gillar ligga lite före och inte följa efter branschen utan före branschen. Och i Sverige finns det nästan inga ETF, utan de enda är ju exakt så att säga svensk inriktade ETF. Så att försöka driva upp en ETF som har en global marknad, även om det är vår sektor då, som ingen annan i Sverige har gjort, det känns väldigt spännande. Men det är en utmaning och det är svårt, eftersom Sverige är inte så stora på ETF, så är det lite svårt att driva det i Sverige, men vi siktar ju på Europa här, och det är det som är spännande, att den handlas ju på alla stora börser, London, Frankfurt, Paris, Milano och Zürich. Vi försöker faktiskt att få till en svensk notering också, men det är väldigt svårt, för det är svårt att få till bra market makers i Sverige på den marknaden. Så det är lite tråkigt att Sverige är så stora på vanligt fondsparande, men långt efter när det gäller börshandlade fonder. I USA är det väl 50-60% av marknaden som är börshandlade fonder, så att vi kanske ligger lite tidigt i den kurvan, men som sagt, vi gillar var tidiga. Och ETFen i sig är en riktigt bra modern ETF på gold miners. Finns ju på de flesta plattformar att handla. De svenska plattformar som är kopplade till Xetra i Tyskland har det ju lättast att handla ETFen.
Är det eurodenominerad eller?
Den finns då alltså grundvalutan är alltid dollar, och sen så finns den då i euro, pund och schweizerfranc i dagsläget.
Just det.
Men euro blir det för svenska investerare, så blir det euro. Men avkastningen, om man tittar i kronor sen på sitt konto, så blir ju avkastningen i kronor då, även om man handlar den i euro. Så det påverkar inte. Det är ingen valuta. Man får inte mer eller mindre valuta påverkan för att man handlar i euro. Men den går via euro så att säga på de svenska konton om man handlar sina depåer.
Och den fanns, du sa det, den finns på nätmäklarna, och du såg att du även hade fått in det hos några CFD-mäklare också, var det så?
Ja, det stämmer. CMC har också, precis.
Ja. Men du, Erik, alltid intressant att prata med dig. Kul att höra att allting går åt rätt håll. Får ju verkligen säga att ni ligger i framkant när det gäller att titta på nya strategier och nya produkter. Och som du säger, så tror jag att det är bra att det rör sig om lite grutan där ute, från allt lång aktier och lång obligationer. Det behövs lite alternativ.
Ja, det blir spännande, och det gör att även investerare till slut börjar titta på saker och investera. Alltså, jag tror det är viktigt att investerare får liksom hämta lite kunskap, intresse, passion för det hela, så att man inte hamnar i någon allt för tråkig robot där ute och tar avstånd från sitt egna sparande. Utan jag tror att ett engagemang och även sådana här små svåra perioder, tror jag i slutändan, även de flesta vill blunda och inte se, kanske öppna sina depåer. Men någonstans så öppnas vyerna, att man kan inte bara ligga still och inte göra någonting, utan att man måste vara lite med i matchen också.
Verkligen. Du, jag tycker vi avrundar med de orden. Erik Strand, AU AG Fonder, stort tack för att du ville komma hit till Brobacke podcast.
Tackar, tackar.
Ha det gott du, tack. Hej.
Tack.
I've been dancing in
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.